I det namnet fann jag frälsning, intet annat frälsa kan. Genom nöden, genom natten, lyser härligt Jesu namn. Seglaren på vida vatten leder det till tryggad hamn. Och när sol ej mer skall vara, Jesus namnet lyser än. Prisad av en talös skara, prisad högt i himmelen. Namnet Jesus, himlens hälsning, det mitt hjärtas kärlek vann. I det namnet fann jag frälsning, intet annat frälsa kan. Genom nöden, genom natten. Jag tror det avsnittet vi kommer till idag i Apostlagärningarna. Då tror jag det fanns människor där i Efesos som tyckte att nu är det färdigt alltså. Hjälp! Vad hände här? Vad pågår? Hur ska vi klara av det här? Och då kan det kanske bli, om det blir motstånd och elände, då kanske det kan bli att man liksom kanske nästan tappar modet. Och vad Paulus han gjorde sen, det kommer vi till nästa gång jag predikar här. Men jag kan väl säga lite vad han gjorde när de upplevde nöd och elände och liksom att oj oj, hur går det här? Då kom Paulus och han ingöt mod i deras hjärtan. Han ingöt mod, va? Vilken mäktig Gud vi har. 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 Han har makt och härlighet. Han har makt och härlighet. Han har makt och härlighet. Vilken mäktig Gud vi har. Och då så är det tryggt att ha den förankringen. För att vi som kristna, vi liksom blir inte förskonade från att det här flyter så allt som på ett bananskal. Utan vi får vara beredda på att det kommer motstånd. Det liksom kommer. Men då är det som i den här sången som står här. Seglaren på vida vatten leder det till tryggad hamn. Och när sol ej med ska vara, Jesus namnet lyser än. Prisad av en tallös skara, prisad högt i himmelen. I alla fall den hoppet är grunden jag har att stå på. En fast trygghet i tillvaron. Liksom att oavsett vad som händer runt omkring, så har jag möjlighet att vända mig till Jesus. Och det ingjuter då mod i hjärtat. Liksom man behöver inte, vi står på den vinnande sidan, även om det ibland kanske ser mörkt ut. Jag är ju i Apostlagärningarna, jag kommer till 19 kapitlet. Och Paulus han hade varit i början på kapitlet där i Efesos. Han hade varit där i ett par år. Han hade undervisat. Först började han undervisa i synagogan i 3 månader. Men då var det en del som gick emot honom och då liksom, ja, de motarbetade honom. Men då tog han med sig de som kom till tro där. Och så var han i en lärosal som han var då i ett par år och undervisa. Och där står att han gjorde det på varje dag mellan 11 och 4. Hade han bibelundervisning. Och för att det är väldigt viktigt att bli grundad i ordet. Och de fick där en grund att stå på. Sen ser vi också då längre fram. Och det är också väldigt viktigt att jag håller kvar det här. Som Bosse sa, det går inte att leva på välsignelsen som var för 12 år sedan. Utan jag måste ha en levande relation med Jesus varje dag. Och gå ut med hunden. Vi har blivit hundvärd tillfälligt. Och det där fungerar jättebra att gå och be i tungen när man är ute med hunden. Ja, men behöver man inte veta riktigt vad man säger. Och vad hunden, han tycker inte att man är konstig, utan han bara... Med den vi har där nu får man ha ögonen öppna så att man inte möter en annan hund. För då, ja, det märker man direkt. För han gillar inte andra hundar, eller hon är det. Hon gillar inte andra hundar alltså. Verkligen inte, så att... Ja, då får man ta kopplet kort och verkligen vända och gå åt andra hållet. Det gjorde jag igår. Fick en hund bakom och så fick jag se framför mig och kom det en till hjälp att göra. Men de som var framför mig, de gick också framåt, så att jag gick väl så jag inte kom ikapp dem, och så smet jag av på en väg så fort jag kunde. Nej, men så att man behöver inte utsätta sig i onödan för risker. Det är klart att jag ska inte i onödan gå och utmana. Är det så att jag ska gå emot en sån här andemakt? Det ska jag inte göra hur som helst. Utan när det är dags för mig att göra det, då vet jag det. Då har jag fått nådegåvan. Och då är det liksom ingen som helst diskussion. Jag bara vet att jag har i Jesu namn övertaget. Är jag liksom så jag inte vet riktigt. Ja, men då kan det gå för mig som de där skeva söner som vi pratade på förra gången. Att de blir liksom misshandlade av den där. Men när man bara vet med hjälp av den heliga ande, då är det liksom ingen diskussion. Så man behöver inte oroa sig och vara bekymrad för det. Utan när det är dags för olika grejer, då vet jag bara. Då är det anden som är verksam. Men i alla fall, Paulus han var här i Efesos och det var liksom framgång. Ordet hade framgång. Människor kom från hela Asien som det står där, det kalla området är. De kom och lyssnade och de började på att bli förändrade. Alltså, gudar som de tillbad, som var gjorda av människohand. Ja, men det är klart att de vill de inte ha. De hade upptäckt Jesus. Men då var det en här. För vad är den människan här nu? Vad är de intresserade av? Mat och grejer, det är klart. Och pengar. Och så var det en här som började se att hans inkomster, han skodde sig, han hade, fick jättemycket pengar. Och hans inkomster började att minska därför att Paulus predikade om Jesus. Och då börjar han att tänka, hjälp, vad ska jag göra? Alltså, om man hade gått till folket där i stan och sa, nu minskar mina inkomster här, så nu måste ni hjälpa mig att få bort den där Paulus. Jag tror inte att han hade fått så mycket respons på det, för att de var nog nästan avundsjuka, tyckte att den där Demetrius, som han hette, han hade för gott ställt. Men han var smart alltså. Vi ska få höra här vad han gör. Och den där karen, stackars karen, han fick hela stan i uppror, i upplopp. Oj! För att han liksom spann på den här religiösa grejen, va? Alltså att de kommer... Ja, ni ska se här. Då står det så här. När detta var slutfört bestämde sig Paulus för att genom Makedonien resa och Akaja resa till Jerusalem. Han hade varit och predikat där, va. Han sa, och när jag varit där måste jag också besöka Rom. Han sände två av sina medhjälpare, Timoteus och Erastus, till Makedonien och stannade själv en tid i Asien. Vid den tiden uppstod det stor oro med anledning av den vägen. En silversmed, och vägen, det var ju de som kom till tro på Jesus. Det kallades att de var på den vägen. För Jesus han sa ju, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utan genom mig. En silversmed som hette Demetrius tillverkade Artemis-tempel av silver och skaffade därmed hantverkarna stora inkomster. Det var där i Efesos, så var det ett tempel byggt till fruktbarhetsgudinnan Diana. i vit marmor. Och det var så häftigt så att det var räknat som en av 7 underverk som var. Det var ett väldigt bygge. Och den här Demetrius, han gjorde miniatyrkopior av det här i silver. Och det var jättemycket folk som kom från hela området som kom dit. Och de då som inte hörde Paulus och kom till tro på Jesus, som fortfarande höll fast för er, de köpte nästan varenda en sån här kopia. Och det är klart, de kunde ta bra betalt för dem där. Och de fick ju mycket inkomster. Och nu såg han där att det börjar på att gå sämre det här. Nu kallade han samman dem och sådana som hade liknande arbeten och sa: ni män, ni vet att vi har vårt välstånd av detta arbete. Och nu ser ni och hör hur den där Paulus har vilselett en massa människor, inte bara i Efesos utan nästan i hela Asien, med sitt tal om att gudar som är tillverkade av händer inte är några gudar. Och där hade han ju rätt. För Paulus, han predikade det. Det är Gud, det är ju han som har skapat himmel och jord. Han är liksom inte någon bild som ni tillverkar. Eller något föremål. Det är ingen idé att be till de föremål som ni gör med händerna. Utan ni ska tillbe himmelens och jordens skapare. Det är honom vi ska tillbe och ge äran. Det är fara värt att inte endast, det är fara värt inte endast att vårt hantverk får dåligt rykte, utan också att den stora gudinnan Artemis tempel förlorar sitt anseende, och att den gudinna som hela Asien, ja hela världen dyrkar, mister sin gudomliga storhet. Det var det liksom han förde över. Inte grunden var ju att de förlorade ju pengar, va, men han förde in det här templet mister sin, Artemis templet mister sin storhet, och den där fruktbarhetsgudinnan får inte så högt anseende. När de hörde detta blev de ursinniga och skrek: stor är Efesiernas Artemis. Hela staden kom i uppror och folk rusade alla på en gång till teatern och släpade med sig Gaius och Astikarus, 2 makedonier som var Paulus följeslagare. Paulus ville gå in till folket men hindrades av lärjungarna. Ni vet när Paulus, när jag tidigare kapitel här hade varit på ett ställe som heter Lystra, då gick han in i ett sånt där folkhop och då blev han ju stenad. Och de bar ut honom och trodde att han var död och blev lagd utanför stan, men han kvicknade vid och det var nog ett Guds under. Nu ville lärjungarna inte utsätta honom för det här, så de sa: du, det är inte värt att gå dit. Och Paulus, han förstod det, att det är inte liksom dags att tala i alla tillfällen, utan ibland kanske man ska vara tyst. De blev ursinniga, de skrek: stor är Efesernas Artemis. Och hela staden kom med uppror och de sprang in till templet och släpade med sig Gaius och Artikastus, 2 makedonier som var Paulus följeslagare. Och Paulus, han ville gå in. Några asiarker, och det var av stadens styrelsemän som var hans vänner, skickade också bud till honom och bad att han inte skulle ge sig in på teatern. Så att Paulus, han var då förståndig, han höll sig undan där. Och där skrek några ett, andra något annat. Folkmassan var i uppror. Och de flesta visste inte ens varför de hade samlats. Det blir alltså masshysteri. De blev liksom, de liksom bara drogs med. Och det är ju så som blir, va? Folk bara drogs med och de visste inte varför de hade samlats. Några ur hopen förklarade för Alexander, och Alexander, det var en jude, vad saken gällde. Och judarna skickade fram honom, för där var ju, i det här fallet här, så var ju judarna som var motståndare till Paulus på ett sätt. Där var de ju samma, ja, de trodde ju egentligen på en levande gud. De trodde inte på de här fruktbarhetsgudinnan och det. Så att då försökte en som heter Alexander gå fram här. Vart tog jag vägen åt här nu då? Här är vi. Ja. Då för, ja, han gav tecken med handen och ville hålla ett försvarstal inför folket. Men när de märkte att han var jude, hör nu, då ropade de alla på en gång i ett par timmar: stor är Efesernias Artemis, eller stor är Efesernias Diana. Då var de ju tvungna att skrika bra högt, va? Fem ord hade de till försvarstal ända. De skrek i två timmar. Kommer ni ihåg ni andra som ropade väldigt högt? Ni minns Elia när han var här och de hade fyllt det där altaret och de bad och en grav runt med vatten. Eller, och de skulle be om eld över altaret och de era balsprofeterna, de gick där runt och de ropade högt. Och Elia, han sa, han kanske sover, ropa högre. Men det hjälpte ju inte det. Och Elia, ja, när de hade ropet färdigt, då hällde han massor med vatten på. Och sen bad han och Guds eld föll på altaret. Det är klart, när Elia gjorde det, då visste han. Han var inte orolig för att inte Gud skulle svara honom. För den vissheten hade han fått inom sig i början. Alltså, det kan ju inte ställa mig här och säga att rot faller ner i eld från himlen. Men får man en bara visshet genom den heliga ande att nu händer det, och då kan man göra det. Men man ska inte liksom göra så hur som helst. Men Elia där, han hade vissheten och elden föll. Det hjälpte inte att Baals profeta ropade högt. Och här skrek de: stor är Efesernias Diana, i två timmar. Men sen fanns det ju också några kloka människor som inte var troende här. Men folkmassan, det var helt i uppror. Men stadens sekreterare, det var en klok man här, va, som stod med bägge fötterna på jorden. För att det finns ju sådana kloka människor även om de inte är kristna. Det är klart det finns överallt. Så det var några här som inte rycktes med i den här hysterin, va. Då sa han, stadens sekreterare, lugnade folket och sa: Efesier, finns det någon enda människa som inte känner till att Efesiernas stad är vårdare av det stora Artemis-templet och hennes bild? Alltså, den här mannen, han genomskådade ju den här silversmeden och det, att det egentligen var för penningar. Det var inte med omsorg om det här templet, den här guden. Det var för att inkomsten minskade. Det genomskådade han. Nu ska vi se här. För han sa så här. Efesier. Finns det någon enda människa som inte känner till att Efesiernas stad är vårdare av den stora Artemis tempel och hennes bild som har fallit ner från himlen? Eftersom ingen kan neka till detta bör ni hålla er lugna och inte göra något förhastat. Ni har fört hit de här männen som varken har rånat templet eller hädat vår gudinna. Om nu Demetrius och hans hantverkare vill föra talan mot någon, så hålls det rättegångar och det finns landshövdingar. Inför sådana ska de anklaga varandra. Och om det är något mer ni vill ta upp, skall det avgöras i den lagliga folkförsamlingen. På grund av det som har hänt idag riskerar vi att bli anklagade för uppror. Vi har ju inte något skäl att anföra när vi skall stå till svars för dessa oroligheter. Och efter att ha sagt detta upplöste han folksamlingen. Det blir en väldig hysteri. Och jag tror man ska liksom akta sig för att komma in i sin här hysteri. Och det kan ju vara i alla sammanhang vad som helst. Det kan ju vara i religiösa sammanhang också. Man ska inte manipulera folk. Det ska man inte göra. Utan tron, det ska bygga på att jag har fått en fast övertygelse. Jag sätter min tro till Jesus. Jag bestämmer för, okej, Jesus, jag släpper in dig i mitt hjärta. Jag vill tro på dig. Jag öppnar mig och så för att öppna hjärtat för den heliga ande. Och den heliga ande, han tvingar sig inte på någon. Och det går inte av honom att kräva att nu ska jag ha den här och jag ska ha den och jag ska ha den. Utan han vet, om vi kommer och vi är öppna för den heliga ande, då ger han oss gåvor. Jag tror att målet med gåvorna, det är ju att församlingen, de kristna, att de ska komma i funktion att glädjebudskapet ska få gå ut. Så om vi är öppna och liksom tar emot av det han vill ge, då tror jag att vi får ha det och gå, så får vi be om att vi ska få, att de här gåvorna ska få bli, komma bland oss. Men det ska inte vara hysteri och suggestion, för det är inte rätt, det är inte bra. För då kan det ju bli hur tokigt som helst. Ja, kära Jesus. Sen var det väl så att många av de här efesierna, de blir nog lite rädda förmodligen. För att vi ska se här i nästa gång att Paulus, då behöver Paulus ingjuta mod. För det är klart att hela staden kom i rörelse och de tänkte, vad blir det av det här? Det är ganska spännande. Alltså de skrek 2 timmar. Och visste inte varför de skrek. Så kan det nog bli. Vi har i alla fall en mäktig Gud. Vilken mäktig Gud vi har. Han har skapat dig och mig. Han har makt och härlighet. Låt oss lovsjunga hans namn. Kära Jesus, jag bara tackar för att du var med här och att du använde folk som kanske inte ens trodde på dig till att få lugn på den här folkmassan. Tack att du då förskonar Paulus, att du liksom hindrar honom från att gå dit och tala, för att då är det väl risk att han hade blivit stenad. Du hade användning för honom längre fram. Och hjälp oss också så att vi får vishet från dig, att vi får den vishet som vi behöver ha. Jag bara tackar dig för att du ger oss den vishet och du ger oss den grund som vi behöver ha stå på. Och att det är dig, Jesus. Och så får vi vara öppna. Vi ska inte vara rädda och sluta oss, utan vi får stämma av med det som står i ditt ord. Och att det får fungera för oss. Amen, Jesus. Jag ska ge tillfälle, om du har något särskilt bönämne som du vill ha att vi ska be för, eller kanske det kan gälla den personliga eller vad som helst, så lämnar jag fram fritt här för förbön. Ge er till känna.